Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
Good morning from the Ukrainian capital Kiev. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv.
Rysslands krig mot Ukraina går snart in på sitt tredje år. Och trots ett allt mer isolerat Ryssland tycks president Vladimir Putin fast besluten att fortsätta kriga. På en kvart får du veta vad som driver honom och vad allt hans prat om historien säger om hans långsiktiga planer.
When the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince Rurik from Scandinavia.
Det är den 22 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Gunilla von Hall, SVDs utrikeskorrespondent i Genève. Gunilla, sent på kvällen den 21 februari, för ganska exakt 2 år sedan, då höll Vladimir Putin ett tv-sänt tal där han gav sin syn på Ukraina. Vad är ditt starkaste minne från det talet?
Tema mojego выступления. События на Украине.
Ja, det jag minns mest var de här 3 vita knapptelefonerna med sladdar som man hade vid sidan om sig på skrivbordet. De stod där uppradade och så var det en gigantisk tv-skärm och så var det ett jättestort skrivbord. Och det jag tänkte på mest var att i början var han väldigt tillbakalutad och lite sådär avspänd, händerna på skrivbordet. Och sen ju mer han talade, desto bistrare blev han och mer bestämd och liksom besatt.
Просто беспрерывным потоком, демонстративно.
Väldigt ödesdiger ton sådär. Och så hade han då en extremt invecklad historisk utläggning. Han pratade om Lenin och Stalin och bolsjevikerna och hur Ukraina hade skapats. Och sen det här slutklämmen där att NATO vill använda Ukraina som språngbräda för att attackera Ryssland. Och det kommer vi inte att tillåta.
Уверен в поддержке граждан России. Всех патриотических сил страны.
Ja, och 2 dagar senare då, tidigt på morgonen den 24 februari, så är ju den ryska invasionen av Ukraina ett faktum.
This is what we know so far. In Moscow, Vladimir Putin announced the military operation just before 3 a.m.
To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night Putin authorized Russian forces to deploy into the region.
Vad har det här gjort med Europa?
Det har varit omvälvande och är omvälvande för Europa. En enorm säkerhetskris på kontinenten i Europa som inte har sett sen kalla kriget. Och det här gör ju att liksom spänningarna och oron är ju mycket, mycket, mycket större än någonsin. Det har varit sen kalla kriget i alla fall. Och sen möjligen att det är en del, inte direkt splittring, men det finns olika åsikter, börjar komma fram olika åsikter inom Europa hur man ska förhålla sig gentemot Ryssland. Ska man vara mer konfrontativ eller ska man ha mer dialog? Så att parallellt med den här ökade osäkerhet och instabiliteten så kanske börjar också finnas lite olika åsikter om hur man ska hantera krisen och kriget i Ukraina.
Jag menar, och experter och politiska ledare över hela världen försöker ju förstå liksom hur stort hotet från Ryssland egentligen är. Varför är det så svårt att veta det?
Jag tror att det är mycket för att det är ett sånt slutet land, slutet politiskt system. Och sen så är det en sån kombination också av olika, hotbilden är så brokig. Alltså det är både att de har en konventionell militär taktik och en stark stor armé, men så är ryssarna också, verkar vara duktiga på liksom hybridkrigföring, cyberoperationer, desinformationskampanjer. Alltså det är en bred hotbild. Mm. Och sen är det också att Putin verkar vara så oförutsägbar. Man vet inte vad som kommer att vara hans nästa drag.
Mr. President, thank you.
I början av februari 2024 slår sig den högerprofilerade amerikanska journalisten Tucker Carlson ner i en av de stora salarna i det ryska högkvarteret Kreml, som den första västerländska journalisten Sedan den ryska invasionen av Ukraina har han fått en intervju med president Vladimir Putin.
Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue.
I videon som senare släpps på nätet syns en tillbakalutad Putin klädd i svart kostym och slips. Journalisten Tucker Carlson, som tidigare anklagats för att sprida proryska tankegångar, har redan i förväg fått hård kritik för att gå den ryska presidentens ärende. Och intervjun ses av många som ett vältajmat tillfälle för Putin att oemotsagd förmedla sin världsbild till en internationell publik.
It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that.
Men Vladimir Putin tycks inte helt nöjd. Och redan på första frågan ber han om att först få ge tittaren en kort historisk bakgrund.
So if you don't mind, I will take only 30 seconds or one minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background.
Please.
Let's look where our relationship with Ukraine started.
Svaret pågår sedan i nästan 30 minuter.
When the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign.
Och för Carlson är det ibland svårt att hänga med.
I beg your pardon, can you tell us what period I'm losing track of where in history we are?
Men Gunilla, det här har ju varit återkommande sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Alltså att Putin pratar om rysk historia. Hur ska man förstå det?
Dels tror jag att det är hans sätt att liksom skapa en berättelse som ska då legitimera hans ledarskap, hans politik, hans position. Han talar liksom om tidigare triumfer, vi besegrade fascismen under andra världskriget och det liksom skapar han en känsla av nationell stolthet, enighet, och det är han som leder det här landet. Och sen så när han talar om historien, så det här historiska perspektivet, så framställer han ofta Ryssland som ett offer. Och därmed har Ryssland rätt att återta sin status som global makt och områden som tillhörde Ryssland för kanske 500 år sedan. Och sedan den fullskaliga invasionen började så har ju också Putin dragit paralleller mellan sig själv och den ryske tsaren Peter den store, som utkämpat många krig.
Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал с.
Men Gunilla, alltså vad är Putins övergripande plan?
Ja, den som visste det. Många undrar ju det, vad som sker inne i Putins huvud just nu, men bedömare jag har pratat med, bland annat då Putins före detta talskrivare Abbas Galiamov, som nu bor i Israel och är klassad som utländsk agent. Han menar att det på kort sikt är en fråga om att liksom vinna det här kriget eller kunna komma tillbaka hem och rädda ansiktet och säga att ja, nu har vi ändå fått tagit 20% av Ukraina, och att han därmed vill befästa sin makt på hemmaplan. Mm. Han säger att Putin drivs inte av en önskan att återskapa Sovjetunionen och imperiet, liksom, utan att han är ingen romantiker, säger han. Han bryr sig inte om Sovjetunionen, till och med har han sagt, utan hans mål är att behålla makt, inget annat. Mm. Han säger att när inget hotar Putin kan han vara helt normal, men så fort han känner att hans auktoritet då är hotad, då blir han fullständigt hänsynslös. Putin är som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Extremt oberäknelig alltså.
Ja, och det gör ju att den här oberäkneligheten gör ju också att människor blir rädda på sin vakt.
Ja, men och liksom på lång sikt då, Gunilla, vad ser han framför sig där?
På längre sikt så är det möjligen så, enligt de bedömare jag har pratat med, att Putin också vill skapa en annan slags värld, en annan slags geopolitisk balans kan man säga, maktbalans, där vi har en multipolär värld, där det finns kanske USA och Europa på ena sidan, och på andra sidan så finns det då Ryssland, Kina och Indien, Sydafrika. Och kanske är det det som Putin vill lämna efter sig, en värld som har flera maktcentra.
Och det är det multipolär betyder?
Ja, det kan man säga, han vill uppnå en slags splittring av västländerna. Undergräva västliga institutioner, NATO, EU, det ska inte bara vara där makten ligger.
Mm. Men hur skulle en sån världsordning påverka liksom ett litet land som Sverige till exempel?
Det är svårt att säga, men vissa menar att det skulle vara mer komplicerat, en utmaning för små länder, för att man kommer antingen att bli sväljas av någon av de här olika maktpolerna, eller att man får svårare att hävda sina egna intressen. Det kan vara så, jag vet inte om det är fallet med Sverige om vi går med i NATO nu, men annars om man är en neutral spelare så kan man ju annars bli en slags, som Schweiz till exempel, kunna vara ett land som blir en brobyggare mellan olika poler. Men det förutsätter ju att man är ett neutralt land som inte hör till någon allians direkt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det finns ju en rädsla i många för detta sovjetstater, alltså just på grund av det här historiska pratet, att Putin ska vilja ta tillbaka de länder som historiskt tillhört Ryssland. Men hur stor är risken för att Putin skulle angripa fler länder?
De bedömare jag har pratat med, och då har jag pratat med vice premiärministern i Ukraina, med flera statsvetare vid olika tankesmedjor, och de säger väl att på kort sikt så är det väl Ukraina som Ryssland vill ha så mycket som möjligt av. Sen kan det möjligen vara så att man, Ryssland vänder blicken mot länder som inte är med i NATO, som Georgien då, där det finns ryska befolkningar och Ryssland ockuperar en del, och i Moldavien, Transnistrien, och de kanske kan känna en viss oro. Men däremot, de bedömare jag pratar med tror inte att Putin kommer att ge sig in i NATO-länder eller attackera NATO-länder den närmaste tiden, för att det skulle vara som att väcka en ilsken tiger, och det vet han.
Du, Gunilla, hur stort stöd har Putin för de här planerna hos det ryska folket?
Det är jättesvårt att veta eftersom vi inte är där och har den insikten, men det vi hör, och det jag hör från de ryssar som jag också känner, är att den äldre generation på landsbygden, långt ifrån Moskva och Sankt Petersburg, stöttar Putin fortfarande och känner en nationell stolthet. De yngre i storstäderna känner en frustration över det här politiska förtrycket och ekonomisk liksom ändå stagnation. Även om ekonomin inte går dåligt just nu så finns det sanktioner. Men det finns ändå en del unga som också tror och står på Putins sida. Och möjligen har att göra med den här nationalismen, patriotismen som han då försöker stärka genom sina olika historiska utläggningar, som gör att en del människor känner att ja, det är väst som är fienden och det är vi, det starka Ryssland, och vi har rätt att ta tillbaka delar av Ukraina till exempel, som ändå tillhörde oss en gång i tiden. Och en del tror på det fortfarande.
Ja, men och på tal om det, för ett par dagar sedan så kom ju beskedet att den kände regimkritikern Alexej Navalny dött i det fängelse då, där han avtjänade ett långt fängelsestraff. Alltså, hur påverkar det oppositionen i Ryssland?
Ja, just nu så tror jag att de står ganska handfallna. För han var ju en sån samlande kraft för missnöje. Han var en sån karisma och liksom motståndskraft och mobiliserade anhängare. Han var ju liksom en symbol för oppositionen. Så att just nu så är det väl att det är ett slags ledarskapsvakuum. Men samtidigt så kan det nog på kort sikt i alla fall vara så att det inspirerar liksom förnya beslutsamhet och motståndskraft. Och nu ska vi enas, och kanske blir då Julia Navalna, som är Navalnys änka, och hon kan bli en samlande kraft på något sätt. Men jag tror att just nu så famlar man lite grann. Vem kommer att kunna ta den här rollen? Det finns ingen. De sitter i fängelse, de andra i Ryssland.
Så Putin, han kommer kunna köra på rätt ohotad?
Svårt att säga. Alltså när det gäller oppositionen i landet tror jag att det är svårt för dem att kunna bjuda något större motstånd som skulle vara ett hot mot Putin. Militärt, vad händer på slagfältet? Sen vet vi inte hur länge Putin lever. Han är 71 år och vi vet egentligen inte så mycket om hans hälsa. Så att det är svårt att säga. Sen när han inte är där så kan det komma någon annan som kanske är ännu värre och ännu mer diktatorisk. Så att vi kanske inte ska tro att det blir så mycket bättre alltid om han inte är där. Det kan komma någon som är ännu mer brutal.
Ja, mörkt avslut Gunilla här, men det är ju rätt mörkt.
Ja, det är mörkt, det är ganska mörkt, det är ju sant. Hur ska man komma ur det här och finns det någon chans till någon slags förhandlingar? Just nu gör det väl inte det, men talas mycket bakom kulisserna om det. Och sen, jag märkte ju själv när jag var på sån här, mycket mottagningar här i Genève med diplomatiska delegationer. Då var jag hos ryska ambassadören för några veckor sedan. Då märkte jag att det var liksom var väldigt så här lyxigt och laxsnittar och degknyten med kött, de här pilmeni som man äter i Ryssland, och vodka och kristallkronor, och var väldigt så där glättig stämning och mer uppsluppen stämning än när jag varit där tidigare. Och då anar man liksom en mera, inte segervittring, men en slags övertag, en självsäkerhet som inte jag har känt i den miljön tidigare. Ryska diplomater kom fram liksom och pratade mycket lättare och sådär, vilja att prata. Och då fick man en känsla av att jag tror de ändå att på något sätt så finns det ett slut i sikte. Det är bara det att det slutet kanske kan vara att Ukraina inte får igenom det de vill, ta tillbaka den ockuperade marken. Och det är ju väldigt sorgligt.
Mm. Ja, fortsättning följer Gunilla. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.